Klara?
Ja?
Du har ju markat idag. Är det något du vill dela med dig av, eller?
Ja, men vi ska ju podda om olika varianter av marklyft och lite sånt där idag. Olika syften med marklyft, olika assisterande typer av marklyft och olika så här, inte vet jag, upphöjda, nersänkta, vertikala, horisontella, upp- och nervända. Sånt ska vi prata om. Och idag var jag och markade. Jag träffade Lydia också. Jag filmade Lydias böj idag.
Mm.
Och då så sa Majsan, jag körde med Majsan, våran kompis idag. Och jag har kört sumomark nu de senaste veckorna. Och det är, alltså generellt så är ju inte jag, marklyft är verkligen inte min starkaste gren. Jag har inte bra biomekanik för det. Och en grej som blir i sumo för mig, det är att eftersom jag har korta armar och långa ben, men är ganska stel i höften, så blir det liksom, alltså om man tänker att i den ultimata marklyftstarten så vill man ju gärna stå i en position där man känner att man nästan har ett dragläge i greppet också. Jag vet inte, håller ni med, ni som är sumomarkare?
Ja. Du vill ju ha ett tryck redan från början, precis. Alltså, ja, ja.
Ja, och det grejen är, om jag ska komma ner till stången, ta tag i den och liksom nästan lite så här, alltså trycka till med latsen brukar jag tänka. Lite så här, låsa fast axeln. Då måste jag sitta typ som startpositionen i en frivändning.
Fast väldigt brett med bena.
Ja, för att det går liksom inte. Alltså jag kommer ju inte ner annars. Så att det gör ju att jag har en väldigt hög startposition i sumon. Mm. Men sen har jag tänkt så här, jag tränar på sumo för att jag tänkte att så här, jag känner mig inte så stark i det. Jag känner mig aldrig stark just ifrån starten, ifrån golvet. Jag känner aldrig att jag har ett tryck i fötterna för att det liksom lirar inte helt för mig. Så då tänkte jag att jag kör det. Och sen så stod jag och gjorde en tvåa på 100 kilo. Och så sa Mariana så här, liksom, hur var det där? Och så märkte jag på henne att så här, hon ville säga någonting. Jag bara, nej men jag vet inte. Så här, jo, hon bara, så, utlåsningen, du låser inte ut helt. Och jag vet inte, så här, varför gör du inte dina smala marklyft? Jag brukar göra så här Charlie Chaplin mark, att man står jättesmalt med fötterna och lite ut med liksom brett mellan tårna och sen böjer lite på benen. Och då sa jag så här, nej men jag tänker att liksom, och det pratade ju vi om i förra avsnittet, att så här, jag försöker träna på sådana här saker som jag inte känner att jag är så bra på, för jag tänker att då kanske jag blir bättre på det som jag är bra på om jag övar på mina svagheter. Hon bara, va? Hon bara, jag vill träna på det som jag är bra på. Alltså jag vill ju bli bra på den marklyftstilen som jag är bra på. Jag vill ju bli bättre på den. Varför ska jag hålla på och göra det? Varför ska jag göra sumo, sa hon. Hon gillar inte sumo. Jag ska inte bli bra på det liksom. Jag bara, så tänker du, ja. Så tänkte jag lite så bara. Men så skulle jag göra en tvåa till. Så jag bara, okej, men jag byter till smal då. Och så bara, jaha, det var jättelätt. Så då gjorde jag resten av alla sätten i smal mark.
Klara, du är ju verkligen så här, du är så rolig med det där, för du är ju verkligen också, apropå det vi pratade om förra avsnittet där Lydia bytte i sista marken på DM och gjorde liksom ett annat lyft i sista lyftet, men du är ju verkligen så här, du kan ju säga så här, nu, det här kändes så jäkla bra, alltså nu kändes sumo bra, nu kör jag sumo, och sen nästa pass, då bara, alltså shit, jag kände mig stark i smala.
Ja, jag vet.
Så här skitso liksom.
Jag vet, men och så här, liksom livstids-PB så är det 15 kilo mer i smala marklyft.
Ja.
Men det är inte jättestor skillnad. Alltså, men det är ju inte som att jag har ett liksom, rekord i marklyft heller, om ni förstår vad jag menar. Så jag har bara tänkt så här, men det är väl bra med min krokiga lekamen att jag gör någonting annat. Men i alla fall, jag bytte och grejen var att det var ju typ arbetssätt kvar efter den där. Så sen kändes det ju jättebra. Mm. Så det var en lång historia som kanske inte har någonting med det här avsnittet att göra, men kanske ge någon slags introduktion till detta lyft. Och då är ju jag den av oss tre som tycker att det är det liksom sämsta av de här tre stora lyften. För ni, båda ni, jag såg att Lydia markade idag också, mm-mm, eller?
Ja, och det gick superbra.
Det såg jättefint ut. Ja, mm, jag såg hur du bara stod där och tryckte och tryckte.
Ja.
Och ni, båda ni två är ju väldigt bra på sumo. Mm. Det känns självklart när ni gör det.
Mm.
Och det känns, jag känner mig som Bambi på hal is när jag gör det.
Men jag körde ju så himla länge smalmark. Och det var mycket för att jag... Det första gymmet jag tränade på, styrkelyfta gymmet, där var det mycket av en machokultur. Och då var det verkligen så här, men sumo, du ska inte köra sumo, Lydia. Du ska vara cool och köra riktig mark. Så det tog så många år för mig att byta till den stilen som faktiskt funkar bäst för min kropp. Och det är så mycket skönare för mig. För mig är det ju snarare att när jag går tillbaka till vanliga marklyft så känner jag mig 30 år äldre. Allt gör ju ont, ryggen värker ju och det känns tungt.
Ja, jag har ju inte provat att maxa i smala mark på hur länge som helst. Men däremot så körde jag smala mark ett tag nu när det inte var några tävlingar. Bara för just av anledningen att stärka upp lite och göra lite annat. Av syftet att inte bara jobba med sumon. Och det tyckte jag var ganska kul, men jag märker ju en extremt, jag vet inte som sagt hur mycket skillnad det är i maxlyften, men jag skulle tippa på typ 30 kilo skillnad. Nästan i alla fall, 25. För min del alltså att göra sumo, att jag är så mycket starkare i sumo.
Ja, men är det inte det som är grejen, för vi har ju fått flera frågor om det här med liksom varför man ska välja vilken teknik och vilka som ska göra det. Och det är en bästa sättet att ta reda på det är ju att göra båda under varsin period och känna vilken som känns bäst. Så det som jag verkligen inte känner i sumon är ju trycket ifrån golvet, vilket jag känner på ett helt annat sätt när jag gör smala marklyft. Men däremot så känner jag också av ryggen efteråt när jag har smalmarkat. För det är ju, det har man ju sett i EMG-aktiveringsstudier att sumo aktiverar mer låren och mindre ländrygg. Det blir ju mer ländrygg i ett smalt mark. Det blir ju en längre sträcka att dra också och dra ut. Och jag kan också känna att det är liksom, jag har en träningsverk i ländryggen efter smala mark. Jag har inte det efter sumo. Men däremot så får jag inte upp stångjäveln från golvet i sumon.
Men Clara, kan det inte vara så att du bara har kört så himla mycket mer smalmark? Att det är så, alltså, jag känner ju att det är självklart att du har bättre tryck där. Och att de flesta kanske till och med har bättre tryck i början för att sumomarklyftet är generellt knepigare att sätta igång från botten.
Ja,
så att ifall du faktiskt kör mer sumo så kanske du blir bättre.
Alltså du tänker att man kan, alltså alla kan sumomarka, tänker du?
Jag vill tro det.
Nej, men jag tror inte att Klara kan hitta trycket. Jag tror tyvärr inte det. Ja, men alltså det där har vi testat. Så när du kommer upp till en viss vikt, sen blir det ju som att du inte kan använda benen på samma sätt. Det har vi ju verkligen testat. Jag tycker ändå att du har gett dig den chans det kan få ha nu.
Ja, men det är just det där, för det har jag tänkt på ofta när vi håller workshops, Johanna, så säger du ofta att din, liksom, din egen, och det kan ju vara individuellt, cue som du tänker för dig själv när du ska liksom göra en sumo är att du tänker att du ska klyva golvet.
Mm.
Att du ska dra isär golvet och använda fötterna. Liksom, så. Och det kan inte jag. Därför att när jag trycker mina fötter utåt, då blir jag svagare. Alltså ja. Det bara är så. Alltså det har aldrig varit någon split i mitt liv överhuvudtaget.
Men när jag upplever när de som introduceras till sumo som då verkligen känner det här känslan direkt. Oftast är det ju så att man kanske känner lite så här, ja men shit, det här känns rätt bra. Och sen behöver man göra det lite för att man inte är van med tekniken, precis som Lydia var inne på. Men de som liksom ändå känner att så här, här finns det mycket att hämta. Där upplever jag just att de känner att de får det här skillnaden i trycket. Just med att de trycker isär golvet. Och också lite att man, just det här med att öppna upp höften och tänka att man trycker också knäna utåt. Alltså vissa människor Och det här har jag stött på av alla jag har introducerat till sumo, så kanske en eller två personer. De är så sjukt rörliga i höfterna, så när man säger att de ska trycka ut, då blir det som att de står typ som en jäkla ballerina. Alltså det går inte att använda den cuen, men för de flesta så funkar det just att trycka ut och också följa med knäna. Just för att få det här trycket i golvet och stå där och trycka tills egentligen stången lyfter bara. Alltså att man gör inte lyftet med något annat än bena.
Ja, det är ju drömmen. Men båda ni två har ju det här, jag kan ju också se det att eran höft liksom suger in sig mot stången under rörelsen. Alltså att den trycks framåt och att det ni gör sen egentligen är att ni bara rätar ut bena. Men det sugs och trycks inte här.
Det är noll sug och tryck, Klara. Ja. Sum och lyft. Men alltså då, om vi tänker ändå, vi ska ju prata lite om de olika varianterna och lite just också så här, varför ska man göra och varför ska man inte göra eller måste man göra och så vidare. För det är ju oftast det som folk undrar, så här, måste jag göra smala eller måste jag göra sumo eller är det okej att göra det ena och det andra? Har vi liksom konstaterat, Lydia, vilket är ditt så här favorit om du får välja en marklyftsvariant? Vilken är din bästa liksom, som du tycker är härligast?
Men härligt och härligt, men det jag använder mest både privat och vid jobbet är ju det pausade marklyftet. Och jag kan ta kulor för det lyftet, för det gör så mycket kan jag uppleva för min egna teknik, för andras teknik. Det är nästan så nära man kommer till ett magic pill.
Och varför tycker du det då? Just vad är det som gör att du känner att det är liksom det här magic pill?
Nej, men det är bra både när man är lite ny och obekväm i marklyftet, för att det hjälper dig att hitta anspänningen. Just det här, för det pausade marklyftet går nästan alltid ut på att man får stången i rörelse och pausar egentligen ganska snart efter stången har lyft från marken. Så länge det är under knät skulle jag säga det är ett typiskt pausat marklyft. Och att hålla där är extremt tungt för bålen. Om man nu är en sån person som tenderar att komma ut från kroppen i ett marklyft med stången, då kommer man märka av det i ryggen. Så att både få bort saker som att sväva bort från kroppen med stången, att rycka upp stången så man tappar anspänning i övre delen av ryggen, till och med om man har en seg start i marklyftet. Allt det där jobbar man på när man pausar stången. Så att jag tycker bara att det är en otroligt hjälpsam och konkret övning att göra.
Ja, jag tycker också att den är klockren. Speciellt som du säger, just om man är lite ovan också det här att hitta startpositionen. För det kräver att du hittar trycket från början. Att du lyfter liksom mer med bena i början. Alltså pausmark är alltså då, det kan man göra egentligen i vilket typ av marklyft som helst, men det innebär är att strax efter att stången har lämnat marken så står du still där och håller ett tag. Så det är pausmark.
Ja.
Ja, härligt. Klara, du då? Har du någon favorit eller?
Nej, men det blir ju tråkigt att säga, men jag håller med. Den och även att göra excentriska nedtagningar. Alltså att bromsa nedtagningen av stången tycker jag är också bra, som en sån här, precis som ni var inne på med pausmark, att det blir en teknisk hjälp för att du får en mer liksom bättre uppfattning av stången och hur du rör dig emot den när du sänker ner den långsamt. Och sen också sån här, en annan grej med både pausmark och excentriska är ju så här att det kan ju vara ett sätt att typ kunna lägga in lite mer marklyft i sin träning utan att det är det tyngsta också. Och det ska man inte heller förakta, tycker jag. Alltså att just få ganska mycket volym i sin marklyftsträning, men man kanske inte kan köra lika mycket volym i tyngre vikter till exempel.
Nej, precis. Och just också att för en nybörjare som ändå jobbar med rätt lätta vikter som kanske egentligen inte är så tungt för kroppen, men man vill hitta rörelsen, så är det också superbra.
Ja, men du då, Johanna, vad är din favorit?
Ja, alltså jag älskar ju sumo. Och jag gillar ju att bara få kötta upp den och göra ätter, så jag vet inte. Jag tycker jag älskar inte paus och excentriskt och gör det själv, men jag tycker att det är väldigt bra användbart på kunder.
Jag vill bara lägga till en snabb grej om pausade marklyft, att det vilda är att jag har ju blivit nästan starkare, i alla fall lika stark i de pausade, för att jag faktiskt skärper till mig där. Jag vet att jag måste utföra med bra teknik, medan ett vanligt marklyft, då kan jag snarare grisa lite. Och det känner jag ändå är ett typ bra tecken.
Men du, vad heter det? Jag tänker nu, du har ju lite olika varianter av marklyft i ditt program just nu. Och jag vet att du också har kört program som har varit väldigt många olika varianter. Men vilka varianter har du just nu i ditt program?
Jag kör ju sumo, så att jag har ju även det här jag nämnde första avsnittet, jag var med de raka sumomarklyften från botten. Och där jobbar jag mycket med utlåsning och även anspänning i bröstrygg och axlar. Och har gjort ganska mycket bra grejer för mig. För att det är ju relativt tungt att dra upp en vikt från botten när man inte kan använda sig så mycket av framsida lår. Så det får jag köra. Kul är det inte, det är jättejobbigt. Men, det
men
är
hur, alltså, när du säger raka från botten, då menar du alltså inte en typ av rumänska marklyft, utan du har helt raka ben?
Helt raka ben, börjar från botten, ställer ner vikten mellan varje. Så att det är som ett vanligt marklyft, bara att jag inte får med mig några quads.
Så det låter och det, crazy.
Ja, det är total crazy. Sen kör jag även, jag har fått köra något som heter kronlyft eller upphöjda marklyft.
Och kronlyft är ju alltså då att stången är uppbyggd, så att du står på marken och sen ligger stången på upphöjningar.
Ifall jag ska välja min näst bästa markvariant, så är det ju den, för att det är en sån ego boost. Man blir, eller jag i alla fall, blir väldigt mycket starkare när jag tar bort typ halva lyftvägen, och så får man stå där med, låt säga, liksom 110% av ens max och låtsas att det egentligen är så mycket man kan lyfta. Och där har jag ju fått jobba mycket utlåsning, sen även vanliga raka marklyft, både med hantlar och med kettlebell. Så jag kör ändå en hel del marklyft just nu.
Härligt. Det där med, alltså med kronlyft, det där är så intressant. För det har jag, nu var det ett tag sedan, men förut gjorde jag och klarade det, kommer jag ihåg. Och det var så här, när vi kom upp till en viss höjd, med när vi byggde upp den, så kunde vi lyfta typ lika mycket. Kommer du ihåg det, Klara?
Ja, jag minns det väldigt väl. Men var inte det den här idiotgrejen som jag körde med T-rex,
jo, just det.
Deadlift for T-rex, ja, alltså för att jag har korta armar, för då skulle man göra 10 på en viss vikt, ja, det var 150 kilo har jag för mig, eller om det var 140, och sen så skulle man då sänka upphöjningen varje vecka, och sen så var programmet att så här, efter de här veckorna då är du nere på golvet och gör 10 då på 140-150 kilo.
Nej, men det är roligt.
Det känns ju rimligt.
Ja, det är så här sjukt grej, men just det här med att för mig blev det ju en, jag är ganska stark i starten, alltså man har ju olika vart man är stark, alltså jag kan ju trycka upp ganska mycket där, och när jag väl får, alltså så det, jag vet inte vad det var, men jag kommer ihåg i alla fall att det blev skillnad när vi höll på att bygga upp den.
Ja, men det är ju just det här. Jag är inte stark ifrån golvet. Nej. Men däremot så just raka mark eller RDL, Romanian deadlift, där kan jag köra tungt.
Ja.
Men det kan man ju inte tävla i.
Nej. Ja, men så grejen är att, men om man nu tänker så här, då är det ju lite olika. När man pratar om marklyft så finns det egentligen, det handlar om är ju så här, vart har jag bena, vart har jag händerna, går jag ner till marken eller inte, hur raka ben har jag och så vidare. Så det är ju så här, om man tänker liksom syftet med de olika, så handlar det hela tiden om så här, ett, vill du bli bra på någonting? Ska du typ tävla i någonting? Eller är det någonting som du behöver göra, så är det ju så här, det är ju det enda anledningen till att du i sånt fall skulle träna på det. Att du måste, eller måste, men att du bör träna på det. Annars är det ju verkligen en smaksak. Och vad det gäller sumo versus konventionella, det vill säga att du står smalt, som vi har pratat om nu. Nu pratar vi ändå från marken. så är ju egentligen den enda skillnaden mellan konventionella, semisumo och sumo är ju att du flyttar ut fötterna. Och i semisumo och sumo så har du händerna på insidan av benen liksom, istället för på utsidan som du har i konventionella. Så det är ju liksom skillnaden. Sen blir det ju utifrån var du står. Du berättade, sa ju också Lydia lite så här, men jag använder inte quadsen och så här. Det blir ju lite annan aktivering såklart beroende på om du står med fötterna nästan ända ute vid viktplattan och gör en bred sumo eller om du står smalare. Så det blir ju lite, för det blir ju andra vinklar och du behöver liksom slå på lite annat. Så det blir ju, skiljer ju lite i muskelaktivering. Men annars är det ju så här, gör den varianten du gillar, liksom, tänker jag.
Ja, och en fråga från Malin Lyfter som kom in på Instagram var ju så här, berätta igen vem som enligt forskning gynnas av sumomark versus smalmark. Och det finns ju ingen sån, alltså svar på det skulle jag säga, vem som gör det. Eller det finns kanske någon som har gjort någon så här biomekaniks, inte vet jag. Men ett sätt att testa vad man liksom känner sig starkast i, det är ju att börja med en så smal sumo som möjligt, alltså typ semi som du sa Johanna, att man bara flyttar ut benen utanför händerna och sen gör man några lyft åt gången och så flyttar man ut benen successivt, för att det finns ju ingen regel om hur brett man ska stå i en sumo. Vissa står med fötterna ut vid viktplattorna som du sa, som båda ni två i princip gör, och vissa står smalare. Allt det här beror ju på vad som känns bäst för dig och din kropp. Men jag tycker ofta det är bättre att börja så smalt som möjligt och sen bredda ut, annars till skillnad från att börja så brett som möjligt och flytta in. För då kan man direkt från början känna att man känner sig lite vinglig och sådär. Jag vet inte, hur brukar ni lära ut?
Ja, men det är väl lite lika. Alltså just typ, det är ju samma princip i bänkpressen. Om någon till exempel har bänkpressat ganska smalt ett tag, då kommer jag ju inte kasta på dem maxbredd i bänk, men snarare liksom flytta ut vecka för vecka för att de ska vänja sig lite. Och samma sak i sumon. Men sen ibland är det ju att folk självmant vill säga, men gud, kan inte jag få prova att ställa mig så här brett? Och då kan de ju förtjäna på det, men det är sällan de känner sig helt bekväma i det här, när man typ går ner i split eller spagat eller vad det heter, som vi gör. Mm.
Hörrni, en grej som ingen av er har nämnt och inte jag heller, men som jag ändå måste erkänna att vi har ganska ofta i våra träningsprogram, jag vet inte om du har det Lydia, alltså när du gör program till andra, det är ju olika typer av enbensvarianter.
Ja.
Och det, alltså nu har ju vi jättemycket sånt Johanna i våra hemmaträningsprogram och sådär, och det är ju för att skapa en variation och att man kanske inte har så mycket tunga vikter hemma. Men en variation som både du och jag har kört lite grann, inte så mycket men som ändå är väldigt utmanande, det är ju att lyfta upp marklyftet på två ben och sen i toppläget lyfta på ena benet och sätta ner den excentriskt på ett ben. Kommer du ihåg den Johanna?
Ja. Men jag gillar lite sånt där. Jag kan tycka att det är skönt lite att ha som assisterande övningar. Faktiskt. Men jag gillar den här, ett enbensmarklyft med kettlebells till exempel, med foten bak så att du ändå har lite support. Det gillar jag. Alltså jag tycker de är härliga. Också skönt att få jobba lite med bålen och det blir lite extra tryck i röven.
Precis, och ju mer instabil övning desto lägre vikt kommer du ju kunna lyfta, men du kanske fokuserar på någonting annat i din teknik.
Ja.
Typ.
Men en sak som många undrar, det är ju det här med, som du var ju lite inne och pratade om det Klara, du och det är du jäkligt stark i, just raka marklyft och, eller rumänska, det finns lite olika namn på dem, fast de, för det är lite olika varianter. Kan inte du så bara förtydliga dem en gång där?
Ja, men precis. Det där är lite som chins och pull-ups i Sverige, är min erfarenhet. Att många som säger raka mark eller rumänska mark menar samma sak, samma övning. Och det är ju att man gör bara den övre delen av marklyftet. Att man går från någonstans under knäna, det beror lite på vem man är. Och sen så går man upp till toppläget, sen går man ner igen. Och den använder man ju oftast för hypertrofi. Alltså man gör fler repetitioner av den övningen. Det är ju sällan man max gör en max tung singel i rumänska marklyft. Men precis som med chins och pull-up så brukar man mena olika saker när man säger det. Där handlar det om det här med greppet, där vi i Sverige säger chins om det som man i USA säger pull-ups och så vidare. Så att, och där tror jag vi har väl lite landat i våra träningsprogram och sådär, att det spelar inte så stor roll vad övningen heter, men typ titta på filmen vilken det är vi gör. För det finns ju också, precis som du gör Lydia i dina sumo där, raka marklyft är ju egentligen att du står med raka ben.
Mm.
Och vissa jobbar med den att man har stången en bit ut från kroppen också. Mm. Så att man ska extra mycket just jobba med baksidan. Men helt enkelt det man oftast brukar mena är ju rumänska mark. Det är bara det att ingen kallar det för det i Sverige. Eller så har man börjat göra det. Eller jag vet inte. Låter det här förvirrande?
Nej, men jag håller med. Men just det här att du inte går ner till marken skulle jag säga i fokus. Och de flesta som vi har träffat och som vi jobbar med, de klarar inte att göra helt stiffleg, alltså helt stelbenta. Mm. För då hamnar belastningen alldeles för mycket på ländryggen för att man kommer i en liksom annan position. Så jag skulle säga att det handlar egentligen om att inte gå hela vägen ner och ha en lätt böj i knävecket. Alltså inte för mycket, men ändå att du har en lätt böj så att du inte står med helt raka ben. Du ska fortfarande kunna
jobba med höftfällningen. Liksom.
Ja, du ska fortfarande skjuta bak höften. Det är det som är syftet för många. Men man kan göra de där raka. Mm. Men sen så är det en variant också. Jag vet faktiskt inte riktigt vad de heter, men långa marklyft har jag läst på någon som har skrivit så här, men just att man istället själv står på en upphöjning. Det vill säga att du står typ på en viktplatta själv och så måste du göra ett längre marklyft för att det blir ju då att du ska ner. Och så det är ju lite kanske din känsla när du gör vanliga klar.
Ja, exakt.
Att du måste
ner så
jäkla långt.
Mm.
När jag ska göra sådana, om jag bara bygger upp lite grann, då är ju det som det är för dig när du gör från marken. För att du har så korta armar.
Jag vet. Mm. Men jag har inte så korta armar, men vi har konstaterat att vi har konstaterat att du har 8 centimeter längre än vad jag har.
Ja.
Så att det är såklart att det blir lite olika, men det här har vi också diskuterat minst jag någon gång, för att upphöjda eller nersänkta marklyft, vilken är vilken.
Mm.
Då tycker jag att långa marklyft är ett bättre namn.
Mm.
För
ja,
då
faktiskt,
fattar man.
Då fattar man att de är långa som satan.
Vem kan ha nytta av det? Det kanske är sådana som jag.
Ja, alltså,
eller?
Fast du gör ju redan långa marklyft.
Ja, du
gör
det. Det känns du ska inte ha ännu längre.
Snarare folk som kanske inte har så en lång lyftväg kanske kan gynnas av det för att bara få lite mer träning. Om vi kollar på vissa sumolyftare.
Jag började tänka som det där T-Rex-programmet. Mm. Att om man börjar under liksom golvnivå och sen så höjer man den successivt, då kommer det kännas jättelätt när man kommer till golvet.
Ja.
Men jag tänker att så här, när det gäller vilken marklyft du ska göra, man får också tänka så här, hur mycket tränar jag? Vilka variationer behöver jag? Alltså behöver jag göra så mycket? Det är oftast de som jag ser som oftast gör såna här variationer, om man nu tänker på långa kronlyft och så vidare. Det är ju, de jag ser är typ oftast de som tävlar i styrkelyft, för att då jobbar de på att få lite tuffare i starten för att det kanske ska bli lite lättare sen när man plockar av och har den vanliga startpositionen och så vidare.
Mm.
Alltså, det finns ju kanske inte någon jätteanledning att börja mixtra för mycket. Då tycker jag att det är bättre om man vill ha mer liksom tillbaka i sina marklyft. Så för de allra flesta så här motionärer så skulle jag säga paus och excentriska som vi pratade om i början. Att det ger en stor skjuts till dina marklyft.
Men något jag också tänker på är ju just det, alltså fördelen med alla de här varianterna är ju att man kan känna av lite var i lyftet man är som svagast. Alltså man hyr upp sig själv och ser, men vad händer nu när jag behöver dra ett långt marklyft? Eller tvärtom, att man kör ett kronlyft, hur känns det? Och så kan man ju liksom detektiva fram vad det är man behöver öva på lite. För jag får ju själv ganska ofta frågan så här, okej, men vad är det som är svagt när jag kör marklyft? Varför kan jag inte dra mer? Är det min baksida eller min framsida? Och det kan man ju verkligen ta reda på genom att bara variera själva marklyftet. Så där, det tycker jag är väldigt bra just där med de varianterna.
Mm. Ja, men det blir tydligt vem som där vi sa med rumänska då, där jag och Johanna körde på typ samma vikt, fast hon markar liksom miljoner mer kilo än vad jag gör.
Ja, men sen kan man också tänka att vissa lyft kanske man bara tycker varför man ska göra det, om man ändå liksom är inne på den tanken att man tycker att det är lite kul eller lite härligt. Alltså, då är det så här, ja, men gör kronlyft, alltså, gör upphöjda om du tycker att det är en härlig känsla att få dra lite mer. Alltså, vi fick ju, har ju fått frågor om just med grepp till exempel. Alltså just så här, hur ska jag tänka med greppet? Att göra sådana uppbyggda lyft, alltså så där du säger där stången ligger uppbyggda, då kan ju de flesta dra lite mer. Det kan ju också vara ett sätt att träna greppet. Att du får liksom jobba med tyngre vikt än vad du klarar att lyfta från marken till exempel. Alltså, man kan ju ha olika syften. Jag tycker att man ska göra det man tycker är härligt. Men man måste ju liksom inte göra någonting.
Nej.
Vi fick ju en fråga om knäböj som var, måste en hålla på med böj om en markar? Är det verkligen tyngre att marka flera dagar i veckan än någon annan övning? Eller är det bara för att den inte gjort det från början? Kan den inte bara få marka och bänka jämt? Och det är ju lite så här, ja, alltså ingen behöver göra knäböj. Alltså det är inte så här att det står i grundlagen att om du gör marklyft måste du också träna på knäböj. Så att det beror ju på vad man vill bli bra på och vad man tycker är kul.
Ja, ja, det är det ju. Och jag skulle gärna också bara göra bänk och mark om jag fick välja. Knäböj är ju generellt skitjobbigt. Alltså ja. Det är ju alltid skitjobbigt.
Jag tror att det är extra jobbigt just för, eller, det är ju den första grenen i styrkelyft. Och det är då man är som mest nervös. Jag undrar också om det delvis har att göra lite med det traumat som många tävlande gått igenom när de står där minuterna innan tävlingen ska börja och ifrågasätter allt.
Ja,
men jag tänker
kanske.
Men jag tänker just på det här också med, är det verkligen tyngre att marka flera dagar i veckan än någon annan övning? Och jag skulle ändå svara typ ja på det, just för att marklyft tar så himla bra på större delen av kroppen och nervsystemet får sig en rejäl smäll också. Och det är ju inte, det betyder ju inte att man inte, alltså man skulle väl egentligen i kunna marklyfta varje dag, men inte tungt.
Nej, men det där, vi har faktiskt fått ganska mycket frågor, eller mycket, men vi har fått ett gäng frågor kopplat till det, just som du var inne på, det här med nervsystemet. Och då, det är några frågor här som jag kan sammanföra i det här då. Det ena är, varför har någon plötsligt limmat fast stången när man lägger på ett halvt kilo till i marklyft alltså? Och även, varför kan jag somna stående efter att jag har markat, blir så trött? Inte alls så efter böj eller bänk. Och den tredje frågan är, varför blir jag typ frossig på kvällen efter att ha kört marklyft? Även om det inte har varit så tungt. Och de här hänger ju lite ihop. För just det där första med det här, varför den kan kännas så fastlimmad. Man kan tycka att ett halvt kilo eller 2,5 kilo eller vad det kan vara om man har lagt på i marklyft inte är så mycket. Men det var ju det som du sa, Lydia, det påverkar ju nervsystemet väldigt mycket. Vilket gör ju att man kan känna dels att man kan, när man bränner ut det, så kan det vara så att man går från att ha gjort ett lyft som känns skitlätt, eller skitlätt, men ändå ganska så snabbt lyft, till att det bara inte går.
Mm. Så det, bränna ut det låter ju så här dramatiskt, alltså typ att man blir förlamad eller någonting sånt. Men alltså centrala nervsystemet sätter också gränser för hur tungt man kan lyfta innan musklerna begränsar hur tungt man kan lyfta. Det är ju liksom, nervsystemet funkar ju så att vi har liksom motorvägar från hjärnan som skickar ut signaler till musklerna om vad de ska göra. Det är därför som en kompis till mig efter långtidscovid kunde inte cykla längre. Och jag menar, ni vet, det är en sån här grej, när man har lärt sig cykla i livet så kan man alltid cykla. Men det försvann för henne, därför att hennes nervsystem hade liksom tappat bort den där motorvägen efter att hon hade varit sängliggande så länge. Så att nervsystemet är ju också någonting som är ett säkerhetssystem för kroppen att skydda oss för liksom centrala eller riskabla påfrestningar. Men det är också någonting där vi kan öva upp, där vi övar just motorik och sådana saker. Och nu kan hon cykla igen, för hon fick gå till en fysiorehab och lära sig att cykla igen. Så det är ju just ett så tydligaste exemplet på hur nervsystemet kan påverka kroppen. Men det är ju som du säger, när du säger lite så här bränna ut, så är det ju det som har hänt då, att nervsystemet har liksom gränsat. Och det är ju därför man också kan träna en övning, en rörelse på lättare vikter, framförallt när man är nybörjare också, så kan man ha en jättefin styrkeökning även om man inte ökar vikterna jättemycket, för att man tränar upp de här, den här bilkörningen från hjärnan ut till musklerna på hur man ska göra rörelsen. Och när man lär sig rörelsen på ett bra sätt så kan man sen öka vikten, för man kommer göra samma rörelse varje gång.
Ja, exakt. Så det var bränna ut. Men och det har ju också ihop med att man just kan bli, känna den här tröttheten och att man kan bli lite så här febrig. Det har ju för att det påverkar kroppen på så på liksom stort sätt, eller vad man ska säga.
Jag hade så här nu under eftermiddagen efter mitt långa träningspass. Jag tror att det var 15 arbetssätt mark. Det var kanske lite mycket. Då skulle jag vika tvätt, så jag hade lagt massa tvätt på sängen. Så la jag mig en liten stund och bara, jag lägger mig bara lite här. Och så kände jag bara så här, nu kan jag somna. Alltså det är den där, det är precis som där som någon skrev, att man kan liksom somna stående nästan efteråt. Det är ju bara marklyft. Men man kan ju också känna efter. Alltså just, jag frågade ju Lydia förra veckan om det. Om det här med att träna marklyft lite fler gånger i veckan. Och man kan ju, det är ju bara att testa sig framåt. Alltså går jag framåt i min träning, får jag ut det som jag förväntar mig av den? Känner jag mig sliten efter passen? Så får man liksom reglera efter det. Och ett jättebra sätt att lägga in lite extra marklyft i sin träning, det är ju just att göra de här varianterna på till exempel pass 2. Att man kanske gör pausade marklyft eller excentriska marklyft då, för då kan man jobba med lägre vikter som inte blir lika stressigt för kroppen eller lika påfrestande.
Man behöver inte göra alla pass maxpass liksom, och då kan man absolut marka fler gånger. Raka marklyft är också ett superbra sätt att göra, just som vi var inne på, att man inte jobbar från marken. Det kan du också lägga som typ en assisterande övning om du vill, alltså, eller om du vill göra mer höftfällningar till exempel, så kan du ju jobba med det. Den är ju oftast, blir inte riktigt samma belastning för du jobbar inte lika tungt, men du kanske jobbar med fler repetitioner.
Men jag tror att det kan vara missvisande för många i början, eller ett klassiskt misstag att tolka någon som säger så, jag låt oss säga bänkpressar 6 pass i veckan, att tolka det som att det är 6 stycken tunga pass med bänkpress med stopp, när det i de flesta fall handlar om att man gör någon variant av bänkpress eller någon pressvariant på olika vikter. Alltså att man kan göra just det mesta ofta, bara man varierar sig och känner efter. Och just när det också kommer till marklyft, så måste man komma ihåg var i träningen är jag. Om man precis har börjat med marklyft, låt säga 2 pass eller 3 pass i veckan, från att inte ha marklyft någonting eller bara 1 pass, så kommer man antagligen känna sig sliten i hela kroppen, i ryggen och i rumpan de första veckorna. Att liksom också kanske till och med våga vänta ut det. För att det är också väldigt vanligt i början av ett upplägg att bli trött i kroppen, både i nervsystem och i muskler.
Ja, men det är precis Lydia, som du säger, det här med att det handlar ju om att vänja sig, men också vilka vikter man lyfter och så vidare. Så det går att, det, för de frågorna, det var flera som bara var så här, skrev så här, kan man inte bara få marka resten av livet? Och ju, det kan man verkligen få göra. Men jag tänker när man ändå
testar.
Ja, precis. Jag tänker när man ändå är inne på det här med just också lite assisterande övningar, eller liksom som vi sa, hur mycket man kan marka och så vidare. Och lite så här frågor kring assisterande övningar till mark, och också det här med om man kan, oftast att man inte ser det när man jobbar med bodybuilding, alltså hypertrofiträning, så är det sällan marklyft med i de programmen.
Ja, och Sara Molin hade ju en fråga om det.
Ja.
Marklyft som övning vid hypertrofiträning, yes or no? Många bodybuilders verkar knappt köra marklyft alls.
Exakt. Vad säger vi där, Klara?
Oh, ska jag svara på den? Men jag känner inte till så mycket hur bodybuilders tränar faktiskt. Det är inte min grej, men däremot så upplever jag att det är ganska många som använder marklyft som hypertrofiträning ändå. Och det kanske är just för att de som vi har runt i våran värld kör styrkelyft. För där inom styrkelyft upplever jag att det är en hel del som just mångrepsar marklyft också på lättare vikter efter sina arbetssätt. Och då blir det ju hypertrofiträning. Men jag tänker att en anledning, nu spekulerar jag till varför man kanske inte har det i så mycket bodybuilding-upplägg i sådana fall, om det är så, det kanske är just för att man ofta vill ha en ganska hög volym per muskelgrupp. Och just det som Lydia sa innan, att man blir väldigt, det påverkar hela kroppen marklyft. Och inom bodybuilding så generellt sett så brukar man vilja isolera ganska mycket. Men i de hypertrofiprogram som vi har, Johanna, då har ju vi med marklyft. Ja. Vi har ju fortfarande alltid med maxstyrka även när det är hypertrofi. Därför att om du ökar ditt max, ditt generella helkroppsmax, alltså att du blir starkare i hela kroppen, då kommer du också kunna öka i de isolerade övningarna. Alltså är jag skitstark i bänkpress så är det såklart att alltså jag och Majsan har ju en grej nu att vi kör biceps curl i varje pass. Och hon bänkar ju mycket tyngre än vad jag gör. Och hon gör ju såklart tyngre biceps curls än vad jag gör också. Det vore ju konstigt annars. Så det är ju en anledning att även jobba med maxstyrkan även om man kör hypertrofi.
Ja, jag kan nästan... det här är också lite killgissning. Men jag tror också att det, om man tänker det här klassiska hypertrofiträningen, att det också har förändrats lite hur man jobbar. Att man, och då gjorde man kanske mycket mer så här 12er och det skulle vara mycket reps och 15 reppar och sådär. Att idag så ligger hypertrofi, att man jobbar mer i ett, vad säger man, i flera repsomfång. Och att man även kör tyngre övningar först, lite färre reps för att också få köra tyngre. För du får ju en högre belastning om du kan göra tunga lyft också. Mm.
Ja. Alltså gör du en sexa så är ju det både maxstyrka och hypertrofi.
Mm. Men annars så i det klassiska skulle jag säga att det kanske är mer just raka mark man jobbar med. Att det, om man tittar på så här klassiska. Men ja, jag är inte heller helt insatt i bodybuildingen. Men att göra marklyft från marken många repetitioner med bara lite tyngre vikter är ju ändå ganska jobbigt.
Nej, men ur ett så här muskelbyggeperspektiv så tänker jag också att såklart man kan hitta övningar som är liksom lika bra om inte bättre för att isolera sätet eller till och med ländryggen eller framsida lår eller vad man nu vill komma åt. Men marklyft är ju som vi nämnde förut himla smart för att man täcker in så mycket, men just när man vill åt den här nästan punktmarkeringen av muskler så kanske den inte tar maximalt på alla de muskelgrupperna och på så sätt inte är lika effektiv ur ett muskelbyggarperspektiv. Också killgiss.
Nej, och bara som idag i det passet jag gjorde när det var väldigt mycket marklyft där jag funderade på att justera det, för jag ligger en vecka före de andra i vårt program. Då skulle jag ju göra split squats efteråt till exempel. Och då sket jag i det idag, för då var jag för trött. Och det kan ju vara en anledning att inte ha med marklyft om man har ett program där man verkligen vill träna igenom till exempel alla muskelgrupper i varje pass.
Vi har ju fått en hel del frågor med folk som har så här obehag eller ont, känner i ländryggen och sådär när det gäller just marklyft. Och det är ju inte helt ovanligt att man hör. Och grejen är, vi kan ju inte svara på så här, oftast är det så här tekniskt eller att man är för svag någonstans. Alltså det är ju egentligen så här, de två största anledningarna till varför man får ont. Men det går inte att säga i varje läge så här, ja du får ont därför att, utan det man kan tänka på är ju att jobba just med fokus på att kanske lägga lite extra fokus på bålen eller jobba med tekniken, testa så här pausmarka eller jobba med excentriskt som vi pratade om i början till exempel, för att hitta en annan rörelse som kanske är mer gynnsam för dig som person. Alltså, men det går inte att svara på vad det är som gör att man får ont.
Nej,
precis. Då måste man träffa någon och veta mer om den personen.
Däremot så är det ju en sån sak som man faktiskt idag gör efter man har sett på forskning, att man faktiskt använder marklyft i prehab eller rehabsyfte för just ryggproblematiska eller ländryggsrelaterade problem.
Mm.
Så att det, är liksom, det finns ju väldigt mycket bra i det om man jobbar med det på rätt sätt utifrån sig själv som person och det problemet man har.
Ja, men många brukar ju säga att ja, men om du undviker marklyft för att du har ont i ryggen, då gör du egentligen fel, för att det kanske handlar om att ryggen är svag och behöver stärkas upp. Och att då är marklyft en av de liksom, bättre vägarna att gå. Men sen tänker jag att det är en annan grej om man får ont direkt av marklyftsrörelsen kontra om man har ont av något annat. Och då, man kan ju liksom just inte bara isolera marklyftet. Att säga, ah, men jag får ont i ryggen när jag kör marklyft. Ja, men hur sover du? Hur jobbar du? Hur ser resten av din vardag ut? Kan det finnas något där som får dig att bli så pass trött att det visar sig när du ska lyfta något tungt?
Ja, men så det egentligen handlar ju om att man måste hitta det som funkar för en själv och att man får helt enkelt, där får man ta hjälp om man har problem när man lyfter och får väldigt ont, för det går inte att säga. Mm. Men okej, men när vi går in på en annan som liksom liten så här inriktning som är bälte då, och lite det har ju ihop med bålen och så vidare. Då har vi ju fått frågor liksom, vilken vikt börjar man använda bälte, alltså så här, om jag nu har bälte, när ska jag sätta på med det? Det är liksom en del, och sen har vi så här, lite fördelar och nackdelar med bälte och vad gör ett bälte, är det viktigt, vad säger vi där? Alla vi älskar ju bälte, vi vill ju dra på bältet hårt som fan och så lyfter vi.
Ja, men man känner sig så fin också när man går runt i gymmet med sitt bälte. Det spelar inte så stor roll om man lyfter eller inte. Det är liksom det är typ Prada-väskan på gymmet, kan jag känna. Och det är också mysigt, jag vill bara tillägga att typ när jag drar fram bältet med en kund jag tränar med, så ser jag också hur deras ögon liksom lyses upp, för att det är någonting mäktigt med det där bältet. Men jag tänker väl, min uppfattning om bälte är att det mycket är där för att påminna om att koppla på bålen och andas rätt, både i marklyft och knäböj såklart. Men att det är inte så att bältet tar bort arbetet du gör i bålen.
Det var ett jättebra svar tycker jag. Och både jag och Johanna har jobbat mycket med bälte med kunder på låga vikter i olika övningar för att de just ska få öva på att ha den anspänningen, för att bältet just hjälper till att så att du skapar mer anspänning i bålen. Och det är ju en sån här vanlig missförstånd att många tror att bältet är någon slags fusk som gör att många lyfter vikter som är tyngre än vad de klarar av, och då använder man ju bältet lite fel om det är så att man drar på det för att kunna göra någonting tyngre med en obra teknik eller vad man ska säga utifrån det. Så, och även om man tittar på vad forskningen säger om bälte, så är det så att man har sett i studier på nybörjare som börjar jobba med bälte att det tar ett tag för många att få in tekniken med bältet. Så det är ingenting som man bara kan dra på sig och sen så drar man 20 kilo till. Utan det kräver ju också en viss teknik, och det är ju den tekniken som är fördelaktig att lära sig att jobba med. Men det där, just den där, och jag vet inte, jag kan ju också ha fel och att det finns fördelar med det, men jag hör ofta det att folk säger så här, men nu jag kör utan bälte för att bygga upp min bålstyrka innan jag ska köra en period med bälte. Och det kanske finns fördelar med det också på något sätt. Men om det gäller till exempel en kvinna som har fött barn och känner att kontakten, att det liksom lirar inte riktigt i anspänningen. Eller just det här att, eller någon som är ovan vid andningen och kanske, det är ju jättevanligt. Jag försökte lära min 9-åriga dotter buktryck häromdagen, för de har faktiskt fått det, hon går på jazzdans och de har fått det som läxa den här veckan. De ska göra ett buktryck, det är tydligen, man gör det när man gör piruett, vilket låter ju ganska logiskt, för då blir man ju mer stabil. Och då när jag skulle visa henne så hade hon ju jättesvårt med det här med att få ner luften i magen. Hon ville ju dra in magen innan hon skulle spänna. Så att just att lära sig andningstekniken för att kunna skydda ryggen mera är ju någonting som är positivt med bältet.
Ja, då får man ju känslan av om man gör rätt. För när man drar in luft, som du sa, då ska ju magen vidga och sen spänner du till. Och då har du fått in luft ner i magen som skyddar ryggraden. Det är ju liksom buktryckets grund. Och om du då adderar ett bälte på där, då känner du ju också själv om du drar in magen eller om du släpper det här trycket i botten. Eller när du ska dra till exempel. För då blir det ju väldigt tydligt att helt plötsligt så har du ju inte det här trycket mot bältet. Så jag tycker också så att det finns jättemycket fördelar för många. Och att ska man lyfta, att ha bälte och ska man lyfta tungt, så jag sätter på mig bältet ganska tidigt. Men det har ju också att göra med att jag vill ju träna på att maximera min effekt av bältet. Mm. Att få ut liksom den och känna att jag kan trycka mot det. Så, och för mig, och det här är liksom, det vet jag att man inte kan säga, så funkar det för mig, men för mig blev det faktiskt så när jag, efter min graviditet, jag kom till en viss stadie där jag kände att så här, gud, nu kan jag liksom inte lyfta tyngre, jag tycker att jag tappar lite i bålen. Adderade bältet och fortsatte lyfta, jag hade ju samma så här, ökning, det var inte så att jag bara la på 20 kilo till, men det gjorde ju för mig att jag fick just den här påminnelsen och att jag hjälpte det här nervsystemsmotorbanorna att liksom slå på, så att det gjorde ju att jag blev starkare, och nu har jag ju blivit starkare i bålen för att jag kunde också lyfta mer vikt med god teknik. Så att det, jag tycker inte heller att man ska vara rädd för, nu säger jag inte att om man inte har en fungerande bål så sätt på ett bälte och lägg på 20 kilo, men det är inte fel att använda bältet som en påminnelse för att träna buktrycket.
Nej, men däremot så måste jag inflika att jag brukar sätta, alltså just det här, när ska man ta på sig bältet då? Mm. Jag har lite som en ritual, tror jag, när jag gör knäböj i alla fall, att nu tar jag på mig värmarna. Först tar jag på mig knävärmarna, sen tar jag på mig bältet. Alltså i olika
lyft,
eller i olika sätt. Mm. Och det är lite för att det är lite så här belönande. Ja. Så att man blir så här glad. Alltså att, så här, att jag längtar lite efter det, så att jag gör några sätt. Alltså jag vill inte ta på det direkt, för att jag vet att jag kommer göra tyngre sätt sen. Så då vet jag att så här, då kommer det bli härligt. Så här. Då blir jag glad. Så jag håller lite på det av den anledningen. För att det inte ska kännas lika nice direkt från början. Det kanske låter, nu när jag säger det här så låter det faktiskt jättekonstigt.
Nej, men, jag är så en knäböj.
Jag med.
Det där är knäböj för mig också. Det,
ja. Nej, men jag brukar börja med skorna. Första i skorna, sen i värmarna, så här rullar upp värmarna, då jävlar, då studsar man upp från botten, och sen till slut, så här, ifall det kändes lite dåligt fortfarande, då vet man ju att jag har mitt bälte. Och då använder man lite som en krycka, men vad fan, det funkar.
Jag vet, och det där är ju så skönt när man har de där dagarna när man bara känner att så här, sättet innan man har satt på bältet, man bara, fan vad lätt det var. Då vet man ju att det är då man har de där perfekta lyftdagarna. Liksom. När man sen adderar bältet och bara känner så här, power.
Men jag använde ju bälte förra veckan, eller om det var häromdagen, jag minns inte, när jag gjorde split squats med 40 kilo, för att jag tyckte det var så jobbigt. Men jag insåg också att där hjälpte faktiskt inte bältet mig någonting speciellt, för det är inte tungt för bålen och överkroppen med 40 kilo på ryggen för mig, utan det var ju att jag var så trött i benen då, så att då insåg jag att så här, ja, men nu tar jag faktiskt av det, för nu ser jag bara töntig ut.
Ja. Ja, men det är härligt. Mer bälte till folket, tycker jag. Ja. Dunka på liksom. Mm.
Ja, men hörni, vet du vad? Jag tycker att vissa av de här frågorna skulle vi kunna ta vidare den här veckan och svara på Instagram.
Ja,
vi har
det
fått så många. För vi har ju alla frågorna kvar, så att jag menar, vi kan bara i stories ta en fråga åt gången och svara på den där.
Så ja, gör vi. Ja, men fasen, bra jobbat hörni. Nu är man ju sugen på att marka.
Fast du ska ju högrepsa i maskinen, Johanna.
Jag vet. Ja, jag lovade tydligen det. Jaha, kommer.
Men sånt glömmer man inte. Vi Nej. Minns, Johanna.
Vi får se. Ja. Ser vi sen i sommar också, då kommer jag där med mina muskler. Ja. Ja, det är härligt. Hörrni, fasen, vi hörs igen om en vecka då.
Ja, det gör vi.
Hejdå.
Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Hej då.